välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och i dagens avsnitt av Rekylpodden så har vi en eminent gäst som är generalmajor som numera är landets rikshemvärnschef. Stort tack för att du kom hit och stort tack för din fina militära karriär. Laura Svan Vrede.
Tack så mycket, Jon.
Ja, det här är verkligen efterlängtat. Vi har försökt få till den här intervjun ganska länge här nu. Så det är kul att ha dig här. Du, en snabb fråga. Hur blir man generalmajor?
Man jobbar hårt. Ja. Ja, det är ju lite svårt att snabbt svara på den frågan, men det är att man behöver ha gjort ganska många olika befattningar på olika nivåer i armén i det här fallet, och eftersom det är min bakgrund då. Så att, och ibland är det så enkelt att man råkar vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, men ja, jag har väl inte gått och funderat på att nu ska jag bli general eller någonting, utan jag har jobbat på och sen så har det inte träffat då att en viss befattning har blivit ledig och jag har haft rätt bakgrund och så vidare. Så det ena har gett det andra.
Just det. Ja, det kanske är ingenting man har som en stege som utstakat, utan det blir som det blir lite grann.
Nej, jag har väl inte haft det som någon mål direkt, även om jag blivit påmind när jag var kadett en gång när vi hade avslutat officershögskolan och var utvärdering. Så gick då våran inspektör runt och frågade alla vad de skulle bli, och någon sa att de skulle bli löjtnant och någon skulle bli kapten och drog till hårt. Ja, jag ska bli major, var det en som tog i. Mm. Så fick jag frågan och skulle vara lite skämtsam, och då sa jag att ja, men jag känner att jag har en generals själ fångad i en kadetts kropp. Och menar väl inget med det egentligen, men jag har blivit påminn om att jag sa så en gång i tiden. Jag hade själv förträngt det, men det var ju mer skämt. Det var inte som jag hade utstakat att jag skulle bli.
Nej, men så blev det. Det är tankens makt.
Ja. Så kan det vara.
Och du kom tidigare ifrån Livgardet.
Ja, det var ett av mina regementen. Så att, har man varit försvarsmaktsanställd så har man ju varit på olika ställen. Och jag gjorde min värnplikt uppe i Norrland då, på LV7 på 40 mm pjäs. Och sen har man ju flyttat runt i försvarsmakten på olika ställen. Och förband har lagts ner. Och sen blev jag så småningom i nedläggningen så hamnade jag på Livgardet 2000. Och gjorde massor med olika saker för Livgardet här. Och sen kom jag dit som chef för Livgardet 2017, ett par år, och därefter blev jag ställföreträdande arméchef. Och sen så fick jag då förmånen att bli rikshemvärnschef.
Just det. Ja, men det är en ganska rejäl tugga att hacka i sig, tänker jag, med att vara rikshemvärnschef för de här tiderna.
Ja, absolut. Jag tror oavsett var du är i försvarsmakt och egentligen oavsett vilken nivå du är på, så märker nog alla av den höga arbetsbelastningen och det förändrade omvärldsläget. Mm. Så att, jag tror inte det bara på min nivå att man får tugga i sig, utan det är nog på många andra platser också.
Ja, så är det såklart. Mm. Hur märker du av det?
Ja, jag märker väl av det så att arbetstimmarna har ökat. Man snittar på 70-80 timmar i veckan och där, ja, mer möten, mer arbetsuppgifter, mindre personal, för vi har ju fått utökade uppgifter och så vidare. Så att det märks ganska tydligt att vi är i ett annat läge i omvärlden. Gör vi.
Ja, men så är det verkligen. Tänk så här, hur... För att komma upp till den här nivån och kunna bli rikshemvärnschef och vara generalmajor, det krävs ju någonting mer, tänker jag. Har du ett kall?
Ja, jag tror nog att, inte kall för att bli general, men jag tror att de flesta som är i försvarsmakten eller hemvärnet och frivilligorganisationen har väl någon form av kall att man vill försvara landet, för det är det går ut på i slutändan då. Så att någonstans har man väl ett kall, och jag började ganska tidigt med att visa intresse och ville bli militär när jag var 12 år gammal, och det var ju inte möjligt då för kvinnor på den tiden då. Så att ja, ett kall har jag väl till försvarsmakten, men inte ett kall efter ett visst antal grader eller någonting, eller en speciell grad.
Det är inte, men berätta, 12 år, vad var det som fick dig över tröskeln där?
Det är ju svårt att säga egentligen, men jag har ju en bakgrund där min släkt kommer från Karelen. De fick fly under kriget, och det var inte så att vi pratade om kriget hemma, och jag har ibland skojat om det här att jag har kanske ärvt ner en DNA-gen då, och den fick ju ganska mycket uppmärksamhet, utan jag tror att jag har alltid haft ett intresse för vara ute, träffa människor, och sen kan jag inte svara på var kom det här militära från, för det var ju inget som kom hemifrån, men jag engagerade mig väldigt tidigt i frivilliga organisationer, i FMCK, Lottakåren, FBU och så vidare. Nu heter det ju inte FBU längre, frivilliga befälsutbildningen. Och det gjorde att jag tyckte att jag hamnade i en rätt miljö. Jag tyckte om den militära miljön. Och när Försvarsmakten öppnade där på slutet av 80-talet och så vidare, så sökte jag och blev antagen då som 18-åring. Och sen dess har jag varit i Försvarsmakten och har inte ångrat det någon gång.
Nej, men det märks på dig. Det känns som att du trivs. I den här miljön, helt klart.
Ja, verkligen.
Jag tänker att vi tar och hoppar in lite grann i hemvärnet. Mm. För hemvärnet har genomgått en otrolig omförvandling. Både av sig själv men också av omvärlden. Vad skiljer hemvärnet tar idag jämfört med från 10 år tillbaka?
Jag tror man får gå lite längre tillbaka också, men det som är skillnaden här nu, den stora skillnaden, är att den typiska hemvärnssoldaten, den ser inte ut som många kanske har en liten nidbild av hemvärnssoldaten, utan dels så är det en föryngring av hemvärnet, och då vill jag vara väldigt noga med att säga att åldern har ingen betydelse i det här fallet, för att verkligen vill jag poängtera att våra veteraner också är ju otroligt viktiga, och nu säger man att 70 är det nya 50 här, så att verkligen vill man ha alla som är pigga som kan bidra till försvaret av Sverige. Men den stora skillnaden är nog att den moderna materielen som har tillförts. Förr var det ju så att hemvärnet fick ju ofta ärva gammal materiel och utrustning från armén och andra delar av Försvarsmakten då. Mm. Men nu tilldelas ju vi samma utrustning, och nu man tittar på hemvärnet nu så tilldelas vi nu här till exempel TMM-er, marksensorer, det är UAV-er, nyare fordon, och likadant med de nya eldhandvapnen. Det kommer ju också tilldelas oss i hemvärnet. Så det är väl den stora skillnaden hos oss nu, man kan säga. Och utbildningarna försöker vi också göra mer adekvata än vad det kanske var tidigare. Och jag kan ju säga det, för att på 90-talet så var jag väldigt mycket hemvärnet, som många av mina kollegor, att man var extra instruktör. Det var ju så man försörjde sitt levande på ett visst sätt. Och det hemvärnet som jag mötte på 90-talet och det är nu, det är ju helt olika saker. Utan ibland kom man in och det var ju mer att man träffades, det var kanske mer föreningsverksamhet. Men nu är det verkligen så att de fyller ju våra krigsförband, hemvärnssoldaterna, med krigsuppgifter och är en stor och viktig del av hela Försvarsmakten.
Ja, för hemvärnet, de är ju ute och verkar skarpt i princip regelbundet numera. Mm. Både militärt men även det civila grejer som händer.
Ja, det som är stora styrkan i hemvärnet, det finns många styrkor, men en del av det är ju vår tillgänglighet. Mm. Att vi är otroligt snabba, och jag tror att de flesta människor har ju sett hemvärnet verka när vi har någon form av kriser i samhället. Det är ju översvämningar, bränder, eftersök av människor. Det är väl den bilden som man många har av hemvärnet, men vi gör ju så mycket mer. Och det senaste som vi gör, som är väldigt, som jag har sagt, att det är ett litet paradigmskifte, det är att vi ställer upp nu och utbildar ukrainska civila i den som vi kallar för operation Interflex i Storbritannien.
Just det.
Och för bara några år sedan så var det inte tänkbart att hemvärnet ska vara utanför Sveriges gränser. Mm. Och här hade vi möjlighet, jag föreslog för ett år sedan, att låt hemvärnet ta över efter armén, för vi har väldigt mycket duktiga instruktörer och soldater. Och för en lång historia kort så blev det ju också. Så sen i somras har ju hemvärnet varit med och utbildat då civila ukrainare, och vi har gjort det med en bravur, och de senaste ska man säga, utvärderingen som vi fått av britterna, så ser vi att våra hemvärnsinstruktörer ligger på 20-30% över snittet på övriga länders bidrag och så vidare. Så det är jag otroligt stolt över, och det ska vi också vara väldigt stolt över.
Verkligen.
Och det är också så att det är inte bara vi som utbildar ukrainarna, utan ukrainarna lär ju oss också mycket som vi tar med oss hem till vårat sätt att lösa uppgifter.
Ja, men verkligen. Men hatten av för alla som varit med i Interflex, helt klart. Mm. Vad har man tagit hem ifrån den utbildningen till Sverige?
Ja, det är många delar. Alla är ju inte öppna som jag kan prata om. Men det som vi ser vikten av här, och först är att soldaterna får ju en grundläggande militär utbildning. Och det man hinner på 5 veckor då, att det är otroligt viktigt den här, om man ska säga, basicen, den här soldatfärdigheten. Men de stora sakerna som vi ser viktiga, och som jag har dragit erfarenheten av, att du måste kunna ge första hjälpen till din stridsparskamrat. Det har ju varit avgörande, och där har vi sett att inledningsvis i Ukraina var det väl lite brister, att man kunde de här första hjälpen till sin kamrat, och det har vi anammat här, så därför har jag också då infört att samtliga hemvärnssoldater ska då genomföra en den kallade TCC-utbildningen då, att den första hjälpen vid av kamrat i stridszon och så vidare. Och här kommer vi också ha utbyte med till exempel Litauen och se över där. Så det är sådana här stora erfarenheter som vi har tagit, som vi direkt kan tillämpa. Andra del får man vara lite försiktig och dra för snabba slutsatser och göra förändringar, men vi ser och följer väldigt noga det som händer i Ukraina då. Och det jag också kan säga som är väldigt bra och kul att säga, att vi bekräftar ju våran ledarskapsfilosofi då. Det som är uppdragstaktik, men också hur vi har lärt upp våran pedagogik med att visa, pröva, öva, öva, öva. Den går ju hem otroligt mycket. Och det är ju gamla sanningar, och det fungerar.
Beskriv uppdragstaktiken för de som inte känner till den.
Ja, uppdragstaktiken enklast sett är ju ledningsfilosofi som Försvarsmakten har. Vissa kallar det för metod då, men det är att man ställer en uppgift och man tilldelar resurser, och så får den som är ansvarig för uppgiften egentligen lösa den hur man vill så länge man når målet. Och då är det ju också viktigt att veta chefen, högre chefs beslut i stort, och egentligen också vad är uppgiftens innebörd. Och då får man egentligen fritt lösa den uppgiften, och något annat skulle vara svårt i stridssituationer där det är snabba stridsförlopp emellanåt, att då kan man ju inte ringa upp till chefen och kontrollera, kan jag gå vänster eller höger, utan då måste man ju ge den kraften och friheten till dina DUC och lösa uppgiften. På den enklaste sätt, enkel förklaring.
Ja, nej, men och den är ju välkänd nästan världen över. Ja. Mission Command som det
kallas
för.
Precis. Och det innebär ju inte att man har friledat. I uppdragstaktiken ingår ju också kommandostyrning och kontroll. Så man har ju inte helt herrarnas eller ramarnas fria åkning här. Utan det blir kontroll också. Men det är en ledningsfilosofi som fungerar väldigt väl i svenska försvarsmakten.
Hur har det mottagits i Ukraina? Jag tänker, för många av dem, nu kanske de civila är mer adaptiva på det. Men deras militära struktur är ju initialt från Sovjet, alltså, det vill säga allt annat än uppdragstaktik. Det är mer hierarkisk.
Jag kan ju inte svara på hur de ukrainska cheferna, vad de användes för ledningsfilosofi, att då skulle jag sitta här och gissa här, utan det kan jag inte kommentera, för det vet jag helt enkelt inte. Men det är väl, jag antar att i Ukraina som det är i Sverige, att man har ju olika individer med olika ledarstilar och så vidare, så att men de är ju som uppfostrade igen den gamla sovjetiska och ryska tiden, så att det finns nog kanske utvecklingspotential, men vi har ju sett också att de har varit väldigt innovativa, framgångsrika, och med den snabbhet de har gjort det, så är min bedömning att de också utnyttjar uppdragstaktiken.
Ja, men helt klart så är det så. Det är, en del lösningar är ju väldigt okonventionella, vilket är kul att se. All heder till dem. Vad är det mer som har hänt under hemvärnet, om man tänker sig bara senaste närtiden här då?
Ja, det stora i hemvärnet är ju då att vi kallas nu för stridskraften hemvärnet. Och det är ju inte bara hemvärnet, utan under mitt befäl har jag även då militärregionerna då, det vill säga de 4 staberna som jag placerar. En uppe i Boden, en i Skövde, en i Kungsängen och en i Skåne då. Utanför P7 Södra Sandby. Och sen har vi hemma i stridsskola. Och militärgrupperna, det vi kallar för utbildningsgrupperna, som har utbildat hemvärnssoldater, det är ju fast anställd personal. Det ligger också under mitt befäl. Och sen har vi också samordningsansvar för samtliga av våra frivilligorganisationer. Och det är ju närmare 350 000 medlemmar. Så det är ju otroligt stort, den här stridskraften. Så man luras kanske lite av namnet och tror att det är bara hemvärnet som ligger under mitt befäl då. Men även om det är större del om det är ju 23 500 soldater. Så det är de stora sakerna. Och som jag sa, att vi är utomlands nu, utbildar Interflex. Och det här tror jag är bara början. Och här pratar jag väldigt mycket med mina kollegor i Norge och Danmark, men även i de baltiska länderna och Polen, och här kommer vi ha mycket mer utbyte. Och vi har nu operativa diskussioner med Danmark och Norge, så att jag bedömer att vi även kommer ha våra soldater på båda sidor gränsen.
Just det, intressant.
Som vi har cross-border training, och det måste vi som förbereda för i fredstid. Och nu är det livsfarligt att säga hur det heter kanske här, men jag tror att vi måste våga också framgent fundera på när vi så småningom blir NATO-medlemmar, där fältarmén då, om vi får kalla det så, kanske löser uppgifter i fredstid i Baltikum kanske, i krigstid kanske man också är någon annanstans och försvara Sveriges gränser, kan vara i Finland, i Baltikum. Då kommer man också behöva fundera på att FN-insatser och sånt, vissa kanske kan lösas av hemvärnet och skydda, bevaka insatser och träningsinsatser, och det måste vi våga prata om och se att hur ska vi nyttja alla resurser i Försvarsmakten. Och där är väl inte alla än i tankarna, just för att hemvärnet är så förknippat med att det är lokalt förankrat.
Just det. Och det finns ju en poäng där, att man är lokalt förankrad. Men samtidigt finns det till exempel här Mälardalsprojektet, att man skeppar upp hemvärnare från Mälardalen uppe i norr.
Ja, precis. Operation sån, Mälardalen där.
Ja, precis. Det är också ett sånt bra exempel på det. Går det att vara ganska flexibel?
Ja, vi måste ju vara flexibla, för genom åren här så har vi ju lagt ner väldigt många förband, så den här naturliga rekryteringen när vi hade små orter, nästan varje ort hade ju något regemente då, då blir det ju svårare att rekrytera, och vår demografi ser ju så ut att det är ju mindre folk uppe i norr och även i vissa inre delar utav Blekinge och Småland också är det svårt att rekrytera. Då måste vi tänka annorlunda. Och då blir det ju utbilda här, krigsplacera där, som vi egentligen gjort med alla värnpliktiga som gjorde värnplikt upp i norr. Man blir ju rekryterad från söder och upp då. Just och såklart får ju det konsekvenser för vissa av beredskapstiderna och annat då. Men vissa förband måste vi nog behöva göra så att man har uppgifter någon annanstans.
Just det. Ja, men det är en ganska intressant utveckling också. Om ni utbyter med andra länders hemvärn, jag tänker Norges hemvärn till exempel, är ju annorlunda, för de är väl yrkeshemvärn, om jag förstår rätt?
Ja, de har ju lite blandat här. De har ju ett helt annat system där man gör sin värnplikt här i hemmet, och sen så blir man ju då i beredskap ett tag efteråt. Och där är ju rikshemvärnschefen markterritoriell chef i södra delen av Norge. Sen är det ju arméchefen som har Nordnorge. Men det är ett annat system, och ja, det skulle vi kunna införa i Sverige också, men då behöver vi se över anställningsformerna. Och där är vi inte än, utan vi har det här systemet som vi har. Ifall någon blir orolig där ute här, blir man pliktad.
Ja, men precis. Ja, men intressant utveckling. Och som du säger, en vacker dag så är vi med i NATO. Och då blir det både att vi är ute och rör på oss, men också att andra allierade är ute och rör på sig och kanske kommer till oss. Vad kommer det få för konsekvenser?
Ja, det vi redan ser nu som en stor uppgift som har ålagts då militärregionerna då, det vill säga, och det ligger under mig också då, det är ju det här som vi kallar för värdlandsstöd. Och där vi ska kunna ta emot större mängder allierade trupper och så vidare. Och här ska vi också ha klart för oss att det här är ju inget nytt epitet. Nu heter det värdlandsstöd, och det är väl buzzword för mycket, men det här har vi gjort i många år, att på Gotland har vi tagit emot utländska förband. Vi har gjort det under Aurora, vi har gjort och transporterat stora mängder utländsk trupp upp till Norrland. Vi har haft övningar som cold response och så vidare. Så det här är någonting som vi faktiskt kan. Men ibland så kan ju ordsbegreppen göra att vi ibland försvårar för oss själva. Men såklart behöver vi titta över vilka nya typer av uppgifter kan hemvärnet behöva framgent, och vilka förband behöver vi ha. Att det kanske inte bara är bevakningskompani och insatskompani, att nu kanske vi måste ha rena logistikförband. Nu gör vi ett försök med militärpolis och annat. Så jag tror att här måste vi vara flexibla. Och det jag känner att jag skulle vilja göra, som vi kanske har brustit i, att nyttja den civila kompetensen som hemvärnssoldaterna har. Och då tror jag också att vi kanske hittar andra former med allt som har med IT, cyber och lite sånt.
Mm,
för det kan vi se också i de baltiska länderna. Ja. Där har de ju hemvärnssoldater som då håller på med cyberförsvar och sånt där. Så att jag tror vi ska inte stänga några dörrar, utan vi ska vara otroligt flexibla och fundera på vad behöver vi. För det är ju en av hemvärnets styrkor, det är den civila kompetensen. Så att jag ser ju på övningar att med den civila kompetensen blir många väldigt innovativa.
Mm.
Och ibland är det skönt att inte veta allt när de hittar på saker. Så det är ju den stora kraften i hemvärnet då.
Ja, men det känns ändå så här skönt att det finns ett handlingsutrymme för den kreative. Även när det kommer till de här sammanhangen.
Det törs jag inte säga ja på här. Att de aldrig, utan det är ju så att i fredstid så behöver vi förhållas till lagar och förordningar på ett annat sätt. Men i krigstid så blir ju det vingelutrymmet, om jag får uttrycka mig slarvigt, den blir ju större. Utan här gäller det ju överlevnad. Och då kanske vissa lagar och förordningar får mindre betydelse i det stora sammanhanget då.
Ja, men precis. Och intressant det där med cyberförmågan också. Mm. Att kunna delegera den till hemvärnet, för det är inte helt fel att tänka att ha den lokalt också.
Nej, jag tror att vi måste, nu är det inte så, utan jag menar på att här måste vi tänka så, utan vi har ju, jag håller på att utveckla våran cyberförmåga i Försvarsmakten, men jag tror att det finns väldigt många där ute i hemvärnsorganisationen som har en civil bakgrund som man kan fundera på. Och just nu när vi tittar på de andra länderna så är Sverige den enda som inte kanske titta just nu kopplat till hemvärnet, men vi ligger inte på latsidan, utan här funderar vi också med övriga i Försvarsmakten hur vi kan utnyttja och utveckla den förmågan också.
Ja, spännande. Vad ser du för utveckling för hemvärnet framöver?
Ja, jag var nog lite och touchade lite den, utan jag tror att det vi behöver titta på, dels behöver vi över just nu antalet avtalsdagar. Nu är det ju 4 eller 8 avtalsdagar, men vi ser ju också det vi gjorde på Gotland, där vi tog in om 30 dagar för att utveckla vår förmåga.
Mm.
Jag tror att den typen av utveckling kommer ju också behöva se att vissa förband kanske måste in ännu längre. Samtidigt behöver vi se över ersättningarna. Vad ska man få för ersättningar när man kommer in som frivillig?
Mm.
Vi ser också över ansvaret, det här med rehabiliteringsansvar. Och det är saker som vi kanske kan utveckla, eller kanske kan, utan vi måste utveckla de delarna. Och jag tror också framgent, som jag sa, att andra typer av uppgifter där vi nyttjar en civiles kunskaper, civila erfarenheter och kunskaper på ett annat sätt som vi implementera i det militära. Och jag tror också, som jag sa, att det kommer bli mer internationell verksamhet och mer internationellt samarbete också, för det gäller ju även här hemma i Sverige.
Mm.
Så att det är de utvecklingarna, och vi får ju också mer teknisk utrustning. Och det ställer ju då också, det är ju jättebra att vi får utrustningen, men det är ju inte bara kunna prylen, för det är det enkla i det hela.
Just det.
Utan man måste ju ha taktiken, det ska vara infrastruktur, allt det här runt omkring som också blir en utmaning i de här delarna.
Ja, men det kan jag tänka mig, för det är en sak att köra en bevakningsuppgift, det är ganska basic soldatkunskaper egentligen, men så fort det börjar komma in nya system och kanske ny teknik och nya fordon, så kräver det mer av alla egentligen. Jag förstår hur det funkar.
Absolut, och då blir det ju, dagarna kan ju där bli en begränsning också.
Mm.
Och det vi ser också framgent nu, att nu har jag ju fått en uppgift att jag ska ju utöka hemvärnet upp till 27 000 man. Och det är ju såklart positivt, men här blir ju också utmaning. Jag måste ju ha utrustning till 27 000 man, så det här måste ju gå hand i hand, så att utrustning och personaltillväxt. Och sen blir ju utmaningar där att när vi väl blir NATO-medlemmar, så ska ju en hel del av våra kollegor jobba i NATO-stab och sånt.
Mm.
Och då behöver vi vara självförsörjande inom hemvärnet. Vi har ju tidigare fått väldigt mycket stöd från i första hand armén då, med instruktörer. Mm. Det behöver vi klara av själva, och det är jag inte så orolig för egentligen, för att kunskapen har vi, men det blir balansen med den vi säger treenheten för hemvärnssoldaten. det civila, familjen och det militära. Då. Det ska finnas en balans där den civila arbetsgivaren släpper iväg våra soldater också.
Ja, just det. Hur har det funkat än så länge? Jag tänker på insatsen på Gotland. Där.
Ja, på Gotland var det fantastiskt gensvar och från alla arbetsgivare. Mm. De förstår ju vidden av att här försvarar man ju Gotland, så att det har varit fantastiskt bra. Och här är det ju olika. I huvudsak har ju arbetsgivarna varit väldigt, ska man säga, öppna, och framförallt efter storskaliga invasionen förra året. Så jag får ju passa på här, om det finns arbetsgivare ute som lyssnar, att tacka för att ni har släppt iväg våra soldater, dels till Interflex men också övningar och utbildningar. För genom att ni släpper iväg dem så bidrar ju ni till försvaret av Sverige, men också försvaret och möjligheterna för Ukraina att försvara sig själva. Så ett stort tack för det. Sen så tror jag att det kommer bli en utmaning framgent när hela totalförsvaret börjar byggas upp, att de soldater som kanske har civila arbeten och som kräver också krigsplacering, vi har väl inte sett vidden än av vad vi kanske konkurrerar om samma individer.
Nej, men där finns det en klassiker hemma, att man kanske är krigsplacerad på två ställen, på ett sjukhus och i hemvärnet till exempel.
Absolut.
Eller i polisen och hemvärnet.
Ja.
Det är också en...
Men nu jobbas ju hela totalförsvaret, så att vi jobbar med det, så får vi se vart man ska. Sen vet jag många av mina hemvärnssoldater säger att de kommer till hemvärnet först då, men det är ju inte alla gånger för en enskild att välja det, så att det är ett stort jobb som vi håller på med
nu. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja, men otroligt intressant. Alltså det känns som att du sitter på den intressantaste spelplanen just nu när det kommer till att liksom försörja framtida försvarsfärja.
Ja.
Vad har du för vision för din roll här som rikshemvärnschef?
Ja, det är ju som sagt för att jag vill ju ha soldater som känner att de har möjlighet att fortsätta vara här frivilligt. Det vill säga att vi har ett så bra skyddsnät att man får ersättningar. Jag ser också visionen, och det är inte vision utan det här är ju något vi jobbar på, utan det här är ett måste också. Att det är ju väldigt nära samarbete med de övriga försvarsgrenarna, armén, marinen och flyget. För det är ju hemvärnet som möjliggör för de övriga försvarsgrenarna att lösa sina uppgifter.
Mm.
Så att det måste vi jobba på. Utan jag vill ha fortsatt bra utbildning för våra soldater, bra utrustning och som sagt att de känner en trygghet i våra anställda med allt från rehabilitering om man skulle skada sig och så vidare. Så att där är jag, att vi ska ha ett starkt försvar, att många vill komma till hemvärnet.
Mm. Ja, men det känns som att hemvärnet har verkligen fått sig en renässans efter kriget, eller starten av det stora kriget.
Absolut, och vi kan ju se det som också är glädjande från den storskaliga invasionen förra året. Då fick vi en anstormning till hemvärnet. Vi fick ju närmare 30 000 ansökningar. Och det är ju svårt att absorbera den mängden ansökningar. Normala år så får vi kanske mellan 2 till 4 000 sökande. Så nu kom det 30 000 på en gång. Alla hade nog inte riktigt klart för sig vad man sökte till. Och när några insåg att man kan ju faktiskt dö här i hemvärnet på sin post. Och då insåg man att nej, men det var nog inte det här man tänkte. Och någon annan vill ju bara leta efter bortsprungna farbror och tanter och individer. Då försöker vi slussa dem till Missing People som gör ett fantastiskt jobb också. Så att jag fick anställa 30 stycken individer och försöka ta hand om den här mängden ansökningar. Men det är ju inte tillräckligt ändå. Och sen är ju processen väldigt lång här med att det är många som ska då. Det är ju säkerhetsprövningar, det är säkerhetssamtal och så vidare. Så det tar väldigt lång tid. Och för er där ute nu som känner att du har tagit orimlig tid, så säger vi att håll ut här, tappa inte sugen här då, för det här det tar väldigt lång tid. Och det som också är styrande för mig, det är att jag får ju inte gå upp till hur många som helst, utan just nu får jag gå upp till 25 000 och fram till 2030 ungefär är det upp till 27 000, så att jag kan ju inte anställa alla heller på ett bräde. Och sen är det ju omsättning också, att vi tappar ungefär 10% med naturliga avgångar varje år. Så det är ju verkligen ett pussel att få
till. Jag, Ja, den, som jag säger, det är svårt att förutse den anstormningen.
Nej. Men det är ju glädjen, för det visar på att vi har en otrolig försvarsvilja i Sverige, vilket är, känns väldigt betryggande. När det väl krisar och gäller, då kommer man mangrant. Och det såg vi också under kriget och 40-talet när hemvärnet skapades. Där det var många som anslöt sig till hemvärnet.
Ja, men det tror jag man har sett i mätningar också, att försvarsviljan i Sverige är bland topp i Europa. Det är typ bara Finland kanske som har högre.
Ja, så att det är fantastiskt positivt.
Ja, verkligen. Även fast vi inte har varit liksom i aktivt krig på flera hundra år, så det finns ändå en vilja att försvara, vilket är jättefint verkligen.
Ja, och det är ju så att alla kan ju göra någonting.
Ja, precis. Vilka är det som behövs egentligen?
Jag skulle vilja säga att alla behövs i händelse av ofred. Det är ju inte bara vi i gröna kläder, utan det är ju gemene man. Utan lärarna behövs, dagisfröknar behövs och så vidare. De ska ta hand om barnen. Vi har ju Blå Stjärnan som tar hand om djuren och så vidare. Så jag tror inte det går att säga att ingen inte behövs, utan alla måste dra sitt strå till stacken. Och därför tror jag också viktigt, MSB har gått ut med, att se till att vara prepared, jag pratar engelska, jag Dolph Lundgren,
ja.
Se till att vara förberedd, att man har en vecka man klarar sig, att man har batterier, vatten, mat, tändstickor och de här sakerna. Och det, bara att du gör det, gör att du har bidragit till Försvarsmakten, att vi lägger resurser på rätt saker om det värsta skulle hända. Så att det är en uppmaning, och det behöver inte vara ofred för att man behöver det. Det räcker ju att åskan går och man blir utan ström några dagar, så blir det ju kris i vissa delar.
Och är det kallt ute och strömmen går, ja, då blir det kärvt på några dagar. Men sen har vi haft hela coronan på oss att köpa dunkvin och Decevon och sånt där också.
Ja, det, så är det.
Och sen, jag tror vi har sett en liten peak också i friluftsliv, att folk inte kunde åka till Marbella längre, utan då passade man på att gå ut i fjällen istället.
Ja, det var väl bra.
För att köpt en sovsäck och ryggsäck.
Den fysiska förmågan, och den skulle jag också nämnt här, för det är ju någonting vi tittar på i hemvärnet också då, att se över, och nu ska inte folk bli rädda här nu att vi ska införa jägarkrav eller någonting, utan vi tror det är väldigt viktigt här att man behöver se över, att ska man vara på ett bevakningskompani så ställer följande krav, och är man på ett insatskompani så kan få andra krav. Så det vi för in nu, det är ju egentligen lite medicinska krav, och det är ju, det låter värre än vad det är, men det är att man ska kunna fylla i då, att om man har några, ska man säga, medicinska hinder för att lösa vissa uppgifter. Och det kan ju vara allt ifrån diabetiker, epilepsi och sånt, och då är det inte att vi inte vill ha in sådana individer, men då kanske man inte kan vara på ett insatskompani någonstans i Korpelombolom där det är långt till sjukvården och så vidare, och där man har svårt att få medicin och sånt här, utan då kanske man ska vara på en stav eller lösa andra uppgifter. Så att det är lite det vi tittar över för att kunna vara uthålliga under längre tid. Och det är inte för att ta bort individen, utan det är ju omsorg av individen. Och det här är viktigt då, och vi ser ju också att den fysiska förmågan i hela samhället blir ju sämre, det blir ju mindre skolidrott och så vidare. Så här försöker vi då se till att man inom själv känner att man ska vara här på det här insatskompaniet, eller vad man är, då kanske man behöver träna lite mer, så att det uthållet är viktigt.
Verkligen, hur många dagar är det som man förväntas kunna vara oavbytt, så att säga?
Det är ju 90 dagar. Vi har ju det här 6-24-90.
Yeah.
På 6 timmar så ska ju första delen av ett förband vara påbörjande lösande av sin uppgift. Och 24 timmar, då ska huvuddelen av förbandet vara. Och sen ska vi ha en uthållighet på minst 90 dygn då.
Och jag tänker bara koppla till Ukraina också. 90 dagar vid fronten, eller 90 dagar i någon form av kontakt. Det är väldigt lång tid egentligen, så det kräver mycket av fysiken för att orka med.
Absolut, och vi ser faktiskt så enkelt nu här att våra instruktörer som varit i Storbritannien och utbildat ukrainarna, det är ju i princip dygnet, passen är på 14-15 timmar, och anspänningen där rent mentalt, att här träffar du individer som har varit vid fronten, vissa ska till fronten, många där har ju släkt och familj som är i princip super utplånade. Och du vet att din prestation är ju det som kanske är avgörande hur deras förmåga att överleva kriget. Mm. Så bara den psykiska pressen gör ju att du behöver vara i fysisk bra form, men också psykisk form. Mm. Och det ska vi också säga här, vilket är för oss glädjen, att de som har varit i Interflex här, de anses också vara veteraner. De får inte status som utlandsveteraner, men de tas om hand precis som veteraner har varit i utlandsstyrkan. Mm. För det här är
det är fint gjort.
Påfrestningar och så vidare. Ja. Så att, det är också en viktig del. Och det här tycker jag är positivt i hela Försvarsmakten, att vi verkligen anammar alla som gör insatser. För ibland är det ju inte pling i plåten som gör den kinetiska energin som gör om du känner dig utsatt, utan det finns ju andra delar som också påverkar dig.
Ja, men definitivt. Mm. Och det, apropå det här med vilka som är med i hemvärnet för från nu, det ser vi ju till exempel i vår tävling Parendurance Race som vi kör ner i Karlsborg, att det är många elittränade 40-50-åringar som ligger på topppositioner.
Precis.
Som kommer just från hemvärnet.
Exakt, 70 är det nya 50.
Ja,
50 är det nya 30.
Ja. Ja, det är kul att se.
Så
verkligen.
Det var en bra framtid framför oss, du och jag.
Ja, eller hur? Det blir bara yngre och yngre för varje dag som går.
Ja, exakt.
Ja, nej, men, och det är en bra ansats. Jag tänker, det kanske inte ligger liksom i farans riktning att man tänker att nu ska börja fysa för att vara med i hemvärnet. Men då man ut horisonten och ser vilka krav som ställs på en, så är det nog bra för en själv och för sina kamrater att man kanske inte vill vara den som alla tar hand om.
Absolut. Utan... Och jag tror inte, man ska ju se det i ett samhällsperspektiv också, inte bara att, för att man ska komma in i hemvärnet, utan jag tror det där är nyttigt, det är bra för det mentala psyket också att göra träningar. Sen vet vi när arbetsbelastningen blir hög och sånt, vad är det man stryker först, det är det man kanske behöver som mest då.
Ja, och det borde vara tvärtom.
Ja,
verkligen.
Exakt, att lägga om det bara är 15-20 minuter. Mm. Vi ser ju faktiskt i våra rikshemvärnsstab här nu, så har vi börjat med några individer med brakning. En gång i timmen går man ut och gör armhävningar.
Fantastiskt. Ja.
Det är en gammal jägare.
Ja.
Så, men det är sånt här som sprider sig. Och gammal helig brakträning, den ska man ju inte underskatta.
Nej, verkligen. Ja, men den bygger ju liksom, det kanske inte är det sexigaste man kan göra, men det bygger kroppen från insidan.
Absolut.
Styrkan från insidan.
Verkligen.
Ja, men det är fint. Och det, har ni några planer för den fysdelen också, att implementera någonting framöver?
Ja, vi har ju tittat på det. Det är pågående arbete och så. Att, för, här får man ju ta det. Vi försöker inte lägga in för mycket krav. Så att, för det här har ju alltid varit känns- och fyskrav och så blir folk negativa. Istället för att man ser att här har vi kan hjälpa till med en bra fysplanering. Och det görs så ute på enheterna. Så vissa har ju till exempel när man har introutbildning, då har man ju som gått till förrådet, man har hämtat sin säck med utrustning, så har några enheter gått ut i fält direkt en vecka, och då blir det lite självmarkerande. Oj, det är inte bara stå post någonstans, utan man behöver också ha den fysiska förmågan då. Så att vi ser över här, utan vi vill ju att folk ska känna frivilligt att det här är ju bra med träning och så vidare.
Ja, man mår ju alltid bra av träning, så det är, belöningen kommer ju direkt där.
Absolut.
Ja, men fantastiskt. En kul utveckling, tänker jag. Men sen har vi ju också kriget i närheten här i Ukraina. Mm. Vad kan du dra för mera slutsatser ifrån det som händer där i vårt närområde, tänker jag?
Ja, men slutsatser, vi lever ju en orolig tid verkligen. Jag tror det är viktigt att man följer med det som händer. Jag tror också viktigt att man är källkritisk på vad som står i tidningar. Yep. För såklart här påverkansoperationer och så vidare. Så gemene man där ute och hemvärnssoldater och även civila lyssnar här då, att märker ni att det är något konstigt, fråga er närmsta chef. Är det verkligen rimligt? För det är ju otroligt snabbt det sprids desinformation och så vidare. Så den tror jag är verkligen viktigt att man hänger med. Och jag tror lite svenskt emellanåt är att oj, nu har det varit mycket om kriget här. Nu blir det jobbigt, så byter man kanal.
Just det.
Jag tror kanske inte det gäller militärdelen, för man är ju väldigt intresserad av vad som händer. Men det är lite så att vi blir lite bedövade efter ett tag. Och det blir så mycket nu. Nu är det i Mellanöstern också oro. Balkan är oro. Ja. Kina, Taiwan. Utan hela världen är ju som i vad ska man säga, i lite uppror, och det kokar både lite här och där. Mm. Då tror jag det är viktigt att vara väldigt källkritisk. Så jag brukar säga det, tro inte på allt du hör och sprid inte allt du vet. Mm. Och det tror jag också också viktigt här att sociala medier, att vad bidrar med till att sprida i Facebookgrupper och sånt där, har du hört att, och så skickar man vidare. Så att, det är väl en uppmaning till mina soldater ute och bland andra också, att sprid inte allt du vet, för det, du vet ju inte om du inte har källkritiskt granskat de här delarna. Den tror jag är viktig. Och det som jag säger här, att jag tror att erfarenheter från Ukraina, som vi sa, det är viktigt att man har sin grundläggande soldatutbildning. Ditt vapen, det är ju din första försäkring. Mm. Du måste kunna hantera det i mörker, i regn, överallt. Så det är ju det vi säger nu, att vi måste gå tillbaka lite till basic träningen då. Mm. Att man får aldrig slappna av, utan passa på att öva handgreppen och se till att din utrustning är välvårdad. Det är såna här gamla sanningar från kriget. Och sen också, som vi tycker är bra här, att stridsbaskamraten, håll ett öga på din kamrat här och hjälps åt. Det är ju gamla sanningar. Mm. Och sen så, som jag också var inne på redan tidigare, att vårat ledarskap kommer vi väldigt långt med. Att fortsätta med det ledarskapet och så vidare. Sen har vi såklart dragit större slutsatser som jag inte kan gå in på här av sekretess, men vi har ju sett då, våran materiel nyttjas ju i kriget. Mm. Vi har ju CV90, vi har ju Robot 57, och såklart har vi dragit massor med slutsatser av dem också, det här, men det kommer jag ju inte kunna och vilja kommentera på öppen lina och så vidare. Så att, och det tar vi tillsammans på HVSS, då, våran stridsskola, och med markstridsskolan, så att vi har ju nära samarbete och ser vilka slutsatser behöver vi dra, behöver vi göra ändringar i vårat modus eller utrustning och så vidare. Det följer vi otroligt noggrant.
Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig. Just drönardelen är också en sån väldigt viktig aspekt på så många olika nivåer på höjd. Mm. Och för både offensiva och defensiva medel.
Absolut.
Ja, men superspännande. Också, du var inne på påverkansoperationer. Det är ju en av de, vad ska man säga, mest kostnadseffektiva medlen man kan sätta in för att bryta någon motståndsvilja, och lite grann som man försöker knäcka en bunt med spagetti, så är det lättare att knäcka strå. Och liksom sätta folk mot varandra, olika intresseområden mot varandra. Det är lättare att bryta så här folk på det sättet. Mm. Andra sätt är ju, som man gör nu från Ryssland, skickar migranter mot gränsen till Finland till exempel, och Estland. Mm. Det är också en sån hybridfaktor.
Absolut.
Eller hybridkrigsmetod. Vad ser du mer för sånt som är på gång?
Ja, jag ska inte göra mig till talesperson för, men det är ju de som egentligen vi har pratat om, att vi ser ju påverkansoperationer, desinformation. Polen blev ju utsatt med det här med migranter och så vidare. Så det är alla de här delarna sammantaget gör ju att det kan ju bli väldigt mycket. Vi ser ju belastning, vad heter de här, cyberattacker mot olika myndigheter med överbelastning av nät och sånt där. Det är ju också sådana saker, och man behöver ju testa systemet och så vidare, hur motståndskraftiga är vi, ser vi ens att det pågår, så att hela tiden pågår ju den här typen av verksamhet som vi ser, och det går inte att förutse allting då, men man måste ju vara observant på sin omgivning och vara förberedd, och därför som jag sa att det är viktigt att se, vad bidrar jag till i det här kaoset, och då kanske det inte den här inlägget på Facebook alla gånger gynnar, när man skriver att ja, men nu var det ju skit för nu fick vi inte den här utrustningen, eller att det här, nu fick jag 20 eldavbrott på det här systemet, utan det här måste man ju tänka, för vad bidrar jag till i hela de här bitarna, utan vi är ju alla en del utav den här länken och försvaret av Sverige då.
Ja, men sådana kommentarer kan man dra till sin kollega eller närmsta chef, men kanske inte på sociala medier.
Nej, exakt. Det är sådana här små saker som man kanske inte alla gånger tänker på och så vidare. Och det har man inte sagt att man ska ha munkavel, men just nu är det sådana tider att allting fångas upp. Allt man säger kan du ju vända sig mot den och så vidare. Och det som jag tror också kommer se än mer som både kan vara en belastning och, men också möjlighet, och det är ju AI-tekniken här då. Mm. Att hur lätt det är att man tar någon högre chef ansikte som då kan prata på olika språk eller skicka olika budskap och sånt där. Den tror jag också kan bli en sån här farlig incitament som vi inte har sett vidden av, hur det kommer påverka oss. Och,
Nej, det är sant. Den kan nog, det kan gå ganska fort där. Mm. Och om man inte är källkritisk och tänker att det här är ju någonting som man bara hittar på.
Exakt.
Så tar man den för face value som det är helt enkelt. Ja, den är ju verkligen delikat. Vilken roll har man i hemvärnet? Jag tänker, vi har ju nu pratar vi mycket om de här i grönkläder och med vapen. Men det finns ju andra roller också. Jag tänker, det är många hundförare som kommer från den civila världen till exempel. Mm. Vad för mer roller kan man ha? Om man nu är nyfiken på att hoppa in i hemvärnet.
Och egentligen jag ska säga roller, alla är ju soldater. Mm. Sen kan man ju vara hundförare. Men ja, vi har ju de här skydda och bevaka i våra huvuduppgifter då. Mm. Så det är ju då, och insatssoldater. Men som jag sa här, att vi har ju sjukvårdare kan ju vara. Mm. Du kan ju vara signalist. Du kan vara specialist då. Det är ju, då kommer de från FMCK till exempel. Du kan ju vara MC-ordinans och så vidare. Och det är svårt att rabbla upp alla. Utan vi har ju de flesta egentligen befattningar som man har i övriga försvarsmakten så att säga. Och MP som vi nu tittar på hur man kan
Är det som en ny typ av beredskapspolis eller hur kommer det funka?
Ja, men det ska vara till exempel då vid värdlandsstöd då, så har vi militärpoliser. Det kan ju vara allt från trafikkontroll. Mm. Det kan vara utreda brott som har begått på inom någon garnison och allt möjligt. Så att det är vanliga MP-uppgifter och så vidare. Logistikofficerare som jag sa som vi tittar på, det har vi ju redan nu inom på bataljonen. Vi har kockar. Så vi har ju egentligen det mesta i som man kan vara intresserad av. Sen har vi då våra frivilliga organisationer som vi inte ska förglömma heller då, med Lottakåren, FMCK, försvarsutbildarna, så att det är ju 18 frivilliga organisationer som vi har. Så det finns ju mycket man kan som engagerar sig. Och det jag tittar på nu som jag började med, jag sa ju att åldern har ju gått ner i hemvärnet, men vi behöver våra veteraner då, och de blir veteraner när man har blivit 70. Mm. Men man har ju otroligt stor erfarenhet och man kan ju ha en civil kompetens som fortfarande som är viktig. Så att här tittar jag nu på att hur ska vi göra med alla våra veteraner som har blivit 70. De kan ju till exempel förstärka staber under kris och krig och så vidare. Så att det arbetet pågår, så att det vill jag verkligen slå ett slag på, att det är lite svenskt att vi låser oss på åldern, utan man måste ju titta individbaserat på hur vi ska nyttja dem. Så att
det
vill jag verkligen nyttja våra veteraner på många olika sätt. Så här sitter vi och jobbar i och se hur vi effektivt kan nyttja dem.
Ja, och apropå veteraner så har vi många utlandsveteraner också med i leden. Vilket brukar vara väldigt värdefullt, vet jag.
Ja, absolut. Men alla, och det är ju det som gör styrka, som jag sa med hemvärnet, att det är som bred bakgrund på soldaterna, så otroligt innovativa. Så att ibland blir man otroligt imponerad. Så man får inte låta sig luras av kanske den här skäggiga hemvärnssoldaten eller någon som står ute som kanske inte alla gånger ser helt soldatmässig ut. Här, för det kan dölja sig allt möjligt där bakom.
Mycket krigslist bakom.
Exakt, och även om vi kör på att här måste vi se prydlig ut, för att vårat uppträdande och hur vi ser ut skickar ju också ut signaler till att hur proffsiga är vi. Mm. Och det yttre är ju det första man ser i de här delarna. Mm. Så det är en viktig del, men det kan ju vara den här hjärnkirurgen eller fartygschefen. Och det var lite fint, jag var på Gotland förra året här. Och då skulle vi titta på hamnen uppe i Slite och hur vi skulle kunna lösa uppgifter där. Och då var det en som kom dit där och med långt skägg, och så sa han, ja men det är enkelt, jag flyttar bara på det här, sa han, så pekade han på ett fartyg, och då var ju han en sjöman då, sjökapten, som är verkligen ute på de sju haven utanför Australiens kust och lite över, att han sa, och det som jag ofta blir varm om hjärtan är att han hade ledigt, var det 2 veckor innan jul, och han kom och var med på hemvärnets övning, och det är det som är signifikant för det här engagemanget som jag skulle vilja att fler upplevde, utan det är otroligt energigivande när man är ute och ser den här viljan. Och bara den kunskapen att man har alla möjliga individer i hemvärnet gör att vi är otroligt stark stridskraft.
Ja, men fantastiskt. Du vet, det börjar ticka mot slutet här, du är på språng, vet jag. Men om du skulle vilja skicka med alla hemvärnssoldater och befäl någonting, vad skulle det vara?
Ja, det är mycket jag skulle vilja skicka ut, men det jag framförallt skulle vilja skicka ut, det är ett tack Tack för att ni är engagerade, att ni alltid ställer upp oavsett vad det gäller, och tack för att ni är så innovativa, och tack för att ni sprider den energin och den försvarsviljan. Det vill jag skicka till soldaterna, att jag är otroligt stolt över er, och det tror jag också hela Försvarsmakten är. Och jag skulle också vilja skicka tack till arbetsgivarna. Att är du en arbetsgivare och har en hemvärnssoldat hos dig, så är du väldigt lyckligt lottad. Och prata med dina hemvärnssoldater, för då kommer du se att du kan nyttja dem mycket, mycket mer på ditt företag. Allt ifrån försvarsupplysning till att också se hur kan ni förbereda er där hemma. Och även då i ledarskapsdelar, för de har fått en väldigt bra utbildning här. Och inte bara hemvärnslott, utan även våra frivilliga organisationer. Och sen, nu tackar jag hela världen här, hör jag, men också viktigt till familjerna, till hemvärnslotterna, för det är ju ni som också släpper iväg dem. Så att tack till er alla, och nu vet jag inte när det ska sändas, men jag skickar med ett god jul. Ja. Sen får vi se om det här sänds efter, och jag får önska glad midsommar istället.
Det kommer bedömt innan jul. Stort tack, Laura. Jättekul att ha det här.
Tack så mycket. Tack själv.
Idag nådde vi en ny milstolpe här på Rekylpodden. Vi tog nämligen hem silverplatsen som årets intervjupodd i tävlingen Guldpodden 2023. Det här är ju sjukt kul, och såklart så vill vi rikta ett stort tack till alla som röstat på oss. Rekylpodden börjar ungefär som det mesta på Rekyl. Man frågar hur svårt kan det vara, och så testar man och ser hur det går. Och sen är det ju extra kul också att vi ser att podden står sig bra mot Sveriges stora kommersiella poddskapare. Som ni vet så har vi ju varken sponsorer, annonsörer eller något poddnätverk med oss i bakfickan. Men vi har ju er som lyssnare, och sen så har vi våra fantastiska gäster som delar med sig av kunskap och berättelser. Så stort tack till er alla. Och såklart ett stort grattis till första och tredje platsen. Sen är det ju så att våra avsnitt, de stryker ju inte alltid med hårs. Ibland så behöver vi markera avsnitt som explicit innehåll, för att det är som det är i omvärlden. Men vi fortsätter framåt med kraft, för att vi tycker att det här är viktigt och det finns ännu mer att berätta om. Och med det sagt så fortsätt komma med tips på bra gäster och fortsätt att dela podden. Och till sist så uppmanar vi såklart alla att fortsätta stöda och prata om Ukraina nu när de har hamnat i medieskugga. Och som vanligt, se till att ge dig ut och träna. Tja!